Jonas, brasan är tänd. Det är avsnitt 428. Det är det här årets sista avsnitt.
Ja, och det är dagen före dagen före dagen. Vi är inne på den tredje sista dagen av året.
Ja.
I någon form av nedräkning nu till 2024.
Eller hur?
I någon form av förberedelse, prepp, uppladdning.
Det är lite samma känsla som det var i slutet på 2022. Man kände att nästa år, det kan inte bli ett skitår till. Och så blev det, så kom 2023 som en lavett. Och lite samma känsla är det nu, att nästa år kan ju inte bli sämre nu. Eller?
Nej, men det beror på ju vilket perspektiv man pratar. Vi har ju så att säga debatterat lite internt där hur vi ska lägga upp det här avsnittet då. Om vi ska prata om... Ja, om vi ska så här, titta in i spåkulan för framtiden då.
Ja.
Och då blir det ju gärna på ett... Då blir det ju mer på ett allmänt plan. Så här, och det är ju en väldigt stor risk att det blir ett negativt avsnitt. Ett väldigt negativt avsnitt.
Ja.
Men det är märkligt att det har blivit lite grann på det sättet. För ända fram till 2020 där så fanns det ju alla skäl liksom att hela tiden bygga på optimism och sådär, tillförsikt och sådär. Men så kom ju pandemin och så hängde den i, och så drabbades vi av de här internationella konflikterna. De har ju alltid funnits, men de har ju liksom eskalerat och blivit så påtagligt. Liksom, de har ju präglat våran samtid så tydligt, och så vi hamnat i den här efterföljande ekonomiska krisen. Allting hänger väl naturligtvis ihop så här. Och läser man krönikörer och ja, olika medier som sammanfattar året, så är ju alla rörande överens om att 2023 har ju varit ett osannolikt skitår på så många olika sätt.
Eller hur?
Ja, i alla fall har det varit väldigt många negativa tongångar och väldigt många negativa saker som har hänt, både i Sverige och internationellt.
Mm.
Men det förtar ju å andra sidan inte glädjen av privata glädjeämnen, eller det som, det behöver ju inte alltid reflektera hur man själv mår eller hur man själv har haft det i sin egen värld och i sin egen familj och så vidare då. Jag menar, jag ska ju bli pappa. Jag fick ju ett barn, Tudor föddes ju 2020, och nu kommer ett nytt barn här 2024.
Ja.
Så att det blir ju väldigt positivt och optimistiskt och roligt. Det blir väldigt hårt såklart. Och så.
Ja. Ja, men det förstår jag. Du ser fram emot på alla möjliga olika sätt.
Ja, men
ju,
nu är vi,
det blir
nu...
ju en utmaning också, såklart.
Ja, men det är det. Ja, men det är så man bygger en familjedynasti.
Mm.
Många barn.
Ja.
Ja, jag trodde inte jag skulle... Jag kunde inte se det komma riktigt, men det är vi nu i alla fall. Och då är ju det uppsidan naturligtvis, är det som man får glädjas åt. Eller får fokusera på då.
Mm.
Men det är ju ändå så här, man bygger ju ändå upp väldigt stora förväntningar. Det har vi ju återkommit till många gånger, men jag älskar ju nyår. Jag älskar ju den möjligheten och chansen och den liksom, att den vändpunkten, eller liksom, man stänger dörren till någonting gammalt och så öppnar man dörren till någonting nytt. Och just det, att det finns alltid... Det finns
man
alltid,
står på ruta ett där.
Ja, men det finns alltid en möjlighet liksom, att det är alltid liksom, att hur man än ser på det, så är det alltid ett nytt fräscht år med oskrivna blad, och där man då kommer in liksom och kan tillsammans för att man ska komma in med nya förutsatser eller med nya höga mål eller med nya lärdomar eller insikter, eller på basen av de gamla lärdomarna liksom ta sikte på sådär.
Ja.
Så det är väl det som vi gör, det är väl det som vi faktiskt gör som ämne här nu. Vad kallar vi egentligen namnet? 10 förutsatser eller 10 förhoppningar.
10 mål för 2024 eller 10 intentioner.
10 tankar om 2024. 10 intentioner, ja. Och då blir det ju väldigt mycket mer kring våra egna liv egentligen.
Det är där vi har naturligtvis en mycket större möjlighet att påverka utgången, ja. I viss mån.
För om vi skulle göra ett avsnitt om så här, ja, men vi tittar in i spåkulan för 2024. Det blir ju lite så här, ja, det är klart att man alltid hoppas att saker och ting ska bli bättre. För egen del i synnerhet då. Så i det egna livet, för det är ju det man kan påverka. Men tittar man in, ut på den internationella, eller ja, ut i världen mer, så är det klart att, ja, man hoppas ju också där naturligtvis att saker blir bättre. Ekonomin blir bättre, konflikter löses.
Men det ser inte ljust ut, va?
Nej, det vet jag inte.
Jag tycker det ser ljust ut för bitcoinpriset nästa år.
Det är så, va?
Ja. Nästa eller nästnästa. Ja. Så jag känner det på mig.
Men för den generella ekonomin så vågar man ju knappt tänka på det.
Nej, där är det väl en bit kvar. Innan det, ja, om det någonsin kommer tillbaka till samma. Det gör det kanske. Alltså jag är så dålig på ekonomi.
Ja,
vet jag.
Tyvärr. Men, men där har man ju också bara den egna möjligheten att påverka. Man kan ju liksom inte påverka hur konjunkturen är eller inflationen är eller det ekonomiska världsläget. Men det enda man kan påverka är hur man själv förhåller sig till det.
Ja.
Och hur man själv jobbar och hur man själv hanterar sin privatekonomi i det. Eller hur man hanterar sitt humör runt det. Eller sina tankar kring det. Så det landar ju ändå väldigt mycket i de individuella tankarna kring det. Eller de personliga tankarna kring det.
Men jag känner ju lite likadant så här för 2023. Fan vilket skitår det var. Men igår så satte jag och Sara oss ner. För att jag sa det. Jag vill göra en grov planering för 2024. Liksom. Ja. Lite vad vi tänker båda två och sånt här. Och då är hon ju väldigt bra också. Så här, för jag är ju så här, det här jävla skitåret. Och hon bara, ja men nu, vi får börja med att tänka igenom vad vi verkligen har gjort 2023. Liksom. Det har hänt en hel del. Och hon är grym på det, den sammanfattningen. Liksom. Och jag är inte det så mycket. Men hon bara, du har byggt klart hemmakontoret. Det var ett mål du hade, att det inte skulle bli stående ett år till. Det har du gjort färdigt.
Mm.
Vi har byggt en lekplats. Vi har målat om det här rummet. Liksom. Alla sådana grejer som man verkligen har fått gjort. Är hon ju superbra på att rada upp. Och då känner man helt plötsligt, ja jäklar, det blev ändå riktigt mycket gjort 2023 som var positivt liksom, i det egna livet.
Ja. Sen har man ju haft ett helt år, både du och jag då, med våra familjer och våra barn. Våra barn har blivit ett år äldre, eller man har ju gjort miljoner saker tillsammans med sina barn under året. Man har ju delat massor med upplevelser.
Du var ju på Playitas med många en vecka.
Ja.
Ja, det var jag. Ja. Ja. Vi var i den här sommarstugan, vi var i fjällen hela familjen.
Ja.
Alltså alla upplevelser som man har haft. Hon är superbra. Och det är en av mina intentioner för nästa år. Jag ska bli mycket bättre på att fokusera på det som verkligen blir gjort och som är positivt. Istället för att tänka så mycket på vad jag inte har gjort. Liksom.
Ja.
Mm. Ja, men så att min generella känsla är ju 2023. Fuck off. Men när man tittar på det, verkligen stoppar upp så här vad man har gjort. Så har det ju varit för mig personligen ett bra år såklart.
Ja. Ja, men ja, alltså, så är det ju. Alltså, vi sitter ju här nu några dagar innan nyår. Vi är friska. Våra barn är friska. Vår familj är frisk. Min fru är gravid. När de delarna finns på plats så är det ju inte så jättemycket mer man egentligen kan önska. Så är det. Alltså, det skulle ju kunna vara mycket, mycket värre naturligtvis.
Ja.
Alla i min familj lever, ja men alltså sådär, ja men du vet, man, alla har överlevt det här året, om man säger så. Men det är klart att det har varit ett tufft år på många sätt,
ja.
Men också ett väldigt, väldigt bra år. Alltså det, när man sammanfattar ett år så, det handlar ju också väldigt mycket om vilken inställning eller vilken vad man väljer att fokusera på. Det är klart att man kan färgas mycket av det som händer runt om i världen, men man kan också distansera sig från det på ett visst sätt, liksom att inte låta det dra ner humöret för mycket, eller att inte det låta färga den egna känslan för det egna livet. Mm. Det kommer ju alltid finnas hemska, dåliga, negativa, fruktansvärda saker som sker i världen. Nu har det blivit så påtagligt under året. Kanske, och medierna har ju fokuserat väldigt mycket på det också. Med all rätt naturligtvis. För det skiljer sig ju. Men man behöver ju, och det kan ju vara viktigt att ta del av det. Eller, jag är ju en stor nyhetskonsument så. Men man behöver inte heller, man behöver inte alltid ta det till sig på det sättet.
Nej.
För då klart att då blir man ju ganska låg naturligtvis då.
Så är det. Jag har ju helt släppt nyheterna senaste månaden. Jag har inte fått någonting.
Ja. Men det har ju varit ett hårt... Om man sammanfattar 2023 då, om jag ska sammanfatta, det har ju varit ett hårt arbetsår har det varit. Mm. Så det har varit saker och ting går i vågor lite grann hela tiden, men jag menar, det har ju varit ett på många sätt ett normalt arbetsår 2023. 2020 var ju inte det, inte heller 2021 och inte heller 2022. Nu tittar jag ur företagets perspektiv där vi båda är involverade då.
Mm.
Men 2023 innehöll ju alla de här delarna som jag traditionellt, eller som vi traditionellt har jobbat med. Vi arrangerade event i somras, vi arrangerade de sista eventen. Det tyckte jag var, nu när jag ser tillbaka på året, var något av en höjdpunkt faktiskt.
Ja.
För att allting gick så oerhört bra. Det var ju i vanlig ordning väldigt stressigt och tämligen ångestfyllt inför.
Mm. Men det var så fina tävlingar i år.
Men det var så fantastiskt bra tävlingar och vädret var enastående. Och det var ju de mest friktionsfria eventen som vi någonsin har arrangerat. Sen var det ju återigen, det var ju extremt hårt arbete både före, under framförallt då, men också efteråt då, liksom det så här, och jag kan tycka att de veckorna efter eventen i år var väl kanske nästan jobbigare än vad de har varit innan, därför att nu var det verkligen det sista så här. Det fanns liksom inget skäl att det fanns liksom, okej, det var liksom inte så här att ja, men nu behöver vi, man går direkt in i nästa fas, eller man bygger på den framgången som man hade. Nu var det mer att det tog stopp och man stängde den dörren direkt då liksom. Ja. Man hade samtidigt, innan har man gjort det efterarbetet med den här förhoppningen, eller med den här optimismen att det här leder till ännu bättre event nästa år då, ja, anmälningsmässigt, och finns liksom, man rider på den vågen nu.
Ja, man börjar liksom samla ihop eventet för att sen öppna anmälan igen.
Ja, exakt.
Men
ja.
Det, och att
man ska kapitalisera på den fina insatsen då framåt, men nu var det ju bara så här, nu klipper vi här. Ja. Nu stänger dörren inte där förrådet, bara skicka in grejerna här nu, bara kasta in dem bara. Bara, vill aldrig mer se det. Eller vi kommer inte använda det mer. Eller hur?
Ja, sen, nej, det var en skillnad, helt klart.
Och så var det mycket föreläsningar, både under våren och under hösten.
Mm, det var ju väldigt roligt, för det har ju verkligen varit stilt i de senaste åren.
Ja, det har varit lite grann som att dra igång ett trögt maskineri, och tills att det blev betydligt mer väloljat. Och det har varit väldigt stimulerande. Men naturligtvis många resor och mycket jobb med det också. Simcamp och läger, utlandsläger och simcamp. Och det har ju rullat på precis som det ska göra också. Så, och i vanlig ordning så har ju tiden gått så där våldsamt snabbt liksom. Så att man hängde med ett tag i början och var i fas, och sen så drar det iväg, och så man bara, nu är jag i fas, och så innan man hann tänka efter igen så hade det gått 6-7 veckor liksom, för att saker och ting kommer så snabbt att man hinner liksom inte vara med riktigt.
Men det är nästan då så att det har varit en liten ljusning under 2023, det här med jobb, och att det,
ja, liksom det, det.
Att
ja.
Det har varit, ja, positivt och gått i rätt riktning liksom.
Ja, men jag tycker 2023, ja, på många sätt har varit ett bra år, eller det har hamnat väldigt många nya insikter och landat mycket, en hel del ny kunskap, och många saker har klarnat. Och sen från att vi visste att Elin var gravid då i någonstans mitt i sommaren där, så har ju också blivit ett fokus som är inriktat mot det naturligtvis då. En viss form av farhåga naturligtvis också i det här sammanhanget då liksom. Hur löser man det här? Alltså på det rent privata planet. Och hur löser vi det här? Hur anpassar vi oss till detta? Och hur kommer vi mäkta med det? Hur organiserar vi vårt liv? Och sådär. Mm. Men det är ju någonting jag hoppas i alla fall att man växer av naturligtvis. Ja. Eller man bara accepterar, ja, det kommer komma ett barn till, vi ska ha ett tredje barn.
Ja, man måste nästan ha den inställningen att jag ska växa med den här uppgiften. Det blir ju ganska jobbigt annars.
Ja, visst är det så.
Man gräver lätt ner sig annars liksom.
Ja.
Men har man den inställningen så, och liksom kan vara där när det blir jobbigt, att man bara, nej, men nu vi växer här allihopa nu av att hantera den här situationen,
ja,
så blir det ju ganska positivt istället.
Ur ett träningsmässigt perspektiv eller hälsomässigt perspektiv så har det ju varit, det har ju liksom varit en, för mig har det bara varit, vi satt så här, ja, men det är kul, det är alltid kul att lista, jag vet att jag har gjort det förra morgonen någon gång, så här listat så här, ja, men här, längsta cykelpasset, bästa dagen, hårdaste, och du vet, jag satt och tänkte efter på saker och ting, jag kunde komma på, ja, men jag kunde liksom plocka fram lite grann så här under minne, bara ur minnet lite grann, ja, men visst, ja, men jag har simmat hur många 5000 meters pass som helst och sprungit på gräs, och, men liksom ingenting som sticker ut, och varit en sån här, det har varit en jämn nivå hela tiden. Det liksom inte varit någon, det
har
inte
jag
varit...
har haft en väldigt jämn, väldigt låg nivå hela året för min del.
Ja.
Det är först i november kommer jag liksom igång ordentligt med träningen.
Man kan säga att du peakade, din fysiska och hälsomässiga formtopp var ju precis i början, mitten på december här, innan du blev sjuk.
Ja.
Ja, någonstans där. Jag
tror ändå att jag fortfarande, trots att det har gått ett par veckor nu då, är på en högre nivå än vad jag har varit övriga året egentligen. Utan möjligtvis då i början på förra året när vi var på Playitas och sånt. Ja. Där var ju ändå mycket rörelse liksom.
Ja.
Men sen har det liksom bara ner, längre och längre ner.
Jag kände att jag peakade. Jag kände att jag peakade lite grann där i slutet på sommaren. Jag hade haft en väldigt, väldigt bra period. Så här, säg några veckor innan kände jag att jag hälsoträningsmässigt peakade. Då kände jag mig väldigt fit. Sen gick det lite grann ner, kände jag, inför ÖTÖ. Det blev lite för den träningen där blev lite, jag ska inte säga att den blev för hård, men jag hade mycket annat att göra också liksom.
Ja.
Så jag tror jag blev lite sliten så här sagt i efterhand. Och sen under hösten har det varit en mer eller mindre stadig nedgång. Nej, jag ramlade och slog mig i mitten på oktober. Det var väldigt dåligt. Det var nog den enskilt sämsta händelsen. Så, alltså ur ett privat perspektiv. Mm. Det var ju väldigt klantigt. Jag har haft väldigt ont sen dess faktiskt.
Ja. Det är inte bra.
Nej, det har jag inte riktigt hittat rätt där. Jag jobbar på det. Det har ju inte hindrat mig från att träna naturligtvis. Man får ju anpassa lite grann. Men det var ju klantigt att stå på huvudet och trilla.
Faktiskt.
Ja, men det var ju en olycka. Ja. Det finns ju 100 tillfällen som det skulle kunna ha hänt andra olyckor.
Såklart.
Mountainbikepass och vad det nu än är. Trilla på ett ö. Det finns ju 1000 tillfällen som man kan slå sig eller skada sig under ett år.
Ja.
Men vi har gjort 1 miljon bänkpress och chins upp. Alltså det finns ju alltid, möjligheten finns ju alltid att någonting går riktigt snett. Att man sliter av någonting. I det här fallet så trillar jag hårt på rumpan. Men det var osedvanligt allvarliga konsekvenser från det faktiskt. Men vi jobbar på det.
Hur har ditt löpår 2023 varit då?
Det har ju varit katastrofalt. Ja. Det har ju varit det sämsta löpåret på under väldigt, väldigt lång tid.
Ja,
nej, men det har varit riktigt. Men det var ju också i slutet på sommaren, då var det bra för att vara min nivå nu. Mm. Okej var det. Mm. Okej till bra. Men sen oktober har det ju varit absolut katastrof. Så att det har inte varit ett banner year för löpning på något sätt.
Nej. Personligen, jag känner ju den här ö-till-ö-piskan lite i nacken. Det är ju därför jag kom igång med träningen i november, tror jag. För att jag börjar känna att det är det som krävs nu liksom. Det krävs en del nu.
Ja, det krävs. Jag tänker inte lägga någon press på dig på det sättet. Men för jag vet ju hur lätttränad du är. Och jag vet ju hur jag har ju sett dig simma. Du simmar ju bra. Men det krävs ju en viss nivå av fysik för att hantera det. Det krävs också en viss nivå av fysik för att ha självförtroendet att klara av det. Mm. Alltså det är ju flera delar där. Alltså,
man måste ju vara förberedd. Liksom.
Ja, du måste ju vara mentalt fit för det, likväl som fysiskt fit för det. Men det här, våran start 2024 på ÖTÖ är ju ändå någonting som kommer prägla det kommande året fram till september.
Verkligen.
Många sätt, och kanske också efteråt.
Efteråt också, det tror jag. Men om man lyckas liksom med intentionen att komma till start då, det här datumet, 2 september tror jag att det är i år, nästa år. Men man kommer dit då och så man känner ändå att man har gjort alla förberedelser och man är mentalt och fysiskt så förberedd som man kan vara. Kommer ju det innebära att man är i ganska bra form.
Mm.
Och sen även om det är slitsamt under den dagen så kommer ju ändå att den formen på något sätt hänga kvar.
När började vi prata den här tiden?
Det var ju faktiskt
över ett år sedan.
Ja, det var ju precis efter ÖTÖ 2022. Mm. Sa jag till dig att jag ville köra 2024.
Mm.
Att jag skulle ha 24 månader på mig.
Ja, men nu börjar det närmare. Nu börjar du få ge dig i kast med mera seriös träning. Men framförallt kontinuerlig träning.
Mm.
Alltså, nu blir det ju lite mer allvar.
Mm.
Så att du kommer in i sommaren och verkligen kan köra riktig swimrun-träning. Men jag har ju inga...
Jag har ju lagt upp nu en ganska tydlig plan. Både för träning och för arbetslivet då för 2024. Men det kommer vi till senare. Men jag har ändå avsatt stora luckor i kalendern för att jag ska kunna komma förberedd då till startlinjen.
Mm. Ja, det vore ironiskt om det är jag som fallerar. Men...
vore det där? Du kanske har det mest utmanande året hittills för att ta dig till start faktiskt.
Det har jag ju naturligtvis, men jag ska prata lite grann. Men det gick ju bra i år, om än med ett nödrop. Eller det gjorde det väl inte med ett nödrop heller, men ja, men jag har lite välutvecklade tankar kring det.
Ja.
Så man kan göra väldigt mycket med, är man bara frisk? Är man frisk och hälsosam och stark så kan man göra väldigt mycket med 5-6 veckors specifik träning när man kommer in i det. Eller jag vet att jag kan det i alla fall. Mm. Jag har ju alltid min simning som en bra... Och du har ju min simning.
Jag har ju också. Din simning du också. Har ju det min är simning. Väldigt skönt.
Ja, så det är jag ju inte det minsta orolig för.
Nej.
För jag menar, du hade ju kunnat ligga bakom mig utan att simma nästan alls. Och där hade du ändå tagit oss fram hyfsat liksom.
Mm.
Men det är ju ändå en oerhört lång distans. Man vill ju också att det ska vara en trevlig dag. Man vill ju inte att det ska vara ett enda långt lidande en sån här dag. Nej. När man gör det till, det ska ju vara en positiv dag som vi ska kunna se fram eller se tillbaka på med glädje under lång tid. Det ska ju liksom inte vara bara fy fan den dagen, vilket helvete det var från början till slut, eller egentligen från hela, liksom, från att vi åkte upp till Stockholm med ångest. Alltså så ska det inte vara.
Nej. Och jag ser fram emot jag vill ju under dagen kunna njuta av anekdoter.
Mm.
Men sen vill jag ju också att den dagen blir sin egna anekdot sen i åren efter, de efterkommande åren. För de som kommer att tävla där med dig åren efteråt, ja, så vill jag ju finnas med,
ja,
som en egen anekdot också kanske på något sätt. Men ja, på ett positivt sätt, inte att det var så himla att det var så jävla dåligt liksom.
Nej, eller att hårt kan det ju vara, men just att det blir en positiv dag att minnas.
Mm.
Inte, liksom inte en dag som vi vill så här, det här pratar vi aldrig mer om.
Nej.
Låt oss aldrig mer prata om detta.
Nej, ja, men nej, så vill vi inte ha det, såklart. Nej, vi får se, men nu har vi ju ändå ganska bra förutsättningar här. För att vi är fortfarande i 2023 liksom, när vi pratar om det.
Absolut, det är alltid härligt att sådär, det blir betydligt mer stressigt så fort kalendern har vänt blad där. Mm. Det blir 1 januari.
Ja,
ja,
härligt.
Men, ja, men 2023, ja, men jag vet inte, det finns ju mycket man skulle kunna fokusera på eller lyft fram och sådär, men jag tror att vi istället ägnar mera tid åt att blicka framåt.
Tycker jag
det istället, eller?
Det tycker jag absolut. Innan vi gör det så kommer det några ord från våra partners här.
Ja.
Den här veckan har vi med oss Svenskt Kött, Jonas.
Världens bästa kött.
Världens bästa kött för oss svenskar.
Ja, men så är det verkligen. Vi har pratat om kött många gånger under podden 2023. Och vi kommer fortsättningsvis att göra det också i framtiden, såklart.
Verkligen.
Och vi kommer äta ännu mer kött till stort gagn för våran hälsa naturligtvis. Eftersom kött och svenskt kött är det mest biotillgängliga och näringsmässigt överlägsna som man kan stoppa i sin kropp, som man kan äta helt enkelt. Och svenskt kött håller ju exceptionellt hög kvalitet i en internationell jämförelse. Och svenskt kött produceras med exceptionellt hög kvalitet,
mm,
sett i en internationell jämförelse. Man ska ju vara väldigt tydlig med vad man pratar om när man pratar om kött. Och i den kontexten som vi pratar om kött som bästa tänkbara mat, kött och andra animalieprodukter, så är ju det i den icke-processade formen naturligtvis. Tyvärr är det ju så ofta nu när kött i en del sammanhang stigmatiseras. Det fanns ju en nästan till utskrattad forskningsrapport som kom från Harvard, tror jag. Där man liksom återigen då stigmatiserade köttet då. Mm. Men där man också i köttkategorin hade lagt in typ
lasagne
och Subways och så vidare.
Ja.
Och sen så här, på ett sätt som är fullständigt eller bara olika typer av kött, olika typer av produkter där kött ingår, typ till och med pizza eller hamburgare och så här.
Precis, ja, produkter där kött kanske är en av de minsta beståndsdelarna.
Det är
ett väldigt oärligt sätt att
det är ett väldigt oärligt sätt att diskutera kött, och det finns ju en väldigt stark anti-kött agenda på många olika plan. Nästintill obegripligt när man också betänker hur bra många människor, ja egentligen alla som gör det stora skiftet från att äta skräpmat eller till och med en vegansk kosthållning till att äta betydligt mera kött.
Vi kommer fortsätta driva en stark pro-köttagenda i den här podden.
Mm.
Och det kommer Svenskt Kött också fortsätta med.
Ja,
det är ju våra bönders språkrör, om man säger.
Ja, men precis. Men bara för att återigen fokusera liksom på kött som i den riktiga formen, i den oprocessade formen. Det kommer ju också en väldigt stark studie som man liksom inte kunde mörka här i höst då, där köttets hälsomässiga fördelar lyftes fram eller klargjordes gällande långlevnad och annat, eller ja, gällande olika hälsomarkörer.
Mm.
Och då var det ju genast någon läkare som bara, eller som kommenterade studien, som bara, ja men det betyder ju inte att det är fritt fram att vräka i sig pizza och hamburgare, eftersom kött i sammanhanget ändå är farligt för det här och det här och det här. Man, så man försöker hitta en negativ vinkling, men återigen på ett väldigt oärligt sätt. Mm. Genom att ge sken av att kött är liksom den lilla, lilla pepperoni-korven som ligger på en pizza. Och därigenom är det då, här är kött. Mm. Det är ju allt annat än kött. Mm. Så, här, så att kött i den oprocessade formen, alltså en svensk entrecôte, en svensk lammkotlett, animaliska produkter, svenska ägg, svenskt smör, med svensk mjölk, svensk grädde, svenska fläskkotletter. Är ju fantastiskt bra mat att äta. Och inte bara är det bra för våra kroppar, det är bra för allt annat också. Det är bra för svensk ekonomi, det är bra för svensk självförsörjning. Det är viktigt att behålla kunskapen om hur man producerar mat, hur man producerar den enda återkommande eller den enda permanenta delen i människans kosthållning sedan urminnes tider. Mm. Djur som går på bete eller djur som går i naturen och äter gräs eller olika former. Gräsbetande djur. Eller, ja, de djuren som vi har idag som har funnits sedan urminnes tider i något modifierad form. Eller, men som ändå i grund och botten är likadana djur.
Eller hur?
På något sätt. Behålla kunskapsarvet, hur den kopplingen till vårt ätande och hela det mänskliga väsendet fungerar. Det stärker svensk biologisk mångfald. Det stärker möjligheten att behålla jobb ute på glesbygden. Det stärker alla de delarna. Det stärker det svenska öppna landskapet. Alltså det är ju en absolut integrerad del av hur naturen ska fungera. Djur och natur går hand i hand i sammanhanget. Och då är svensk köttproduktion exceptionellt viktig. Och det är ju en väldigt viktig och stor stridsfråga naturligtvis då. Och där är ju svenskt kött intresseorganisationen för alla de köttproducerande företagen eller aktörerna där ute. Svenskt kött har en bra hemsida. En
otrolig fantastisk hemsida. Bra hemsida. Ja. Svensktkott.se.
Ja, precis. Och inte bara kan man läsa om mycket mer detaljerat om de här frågorna eller de delarna som vi alldeles nyss lyfte. Man kan också bli väldigt inspirerad på olika sätt i hur man lagar kött och hur man liksom tillreder och hur man kan bredda sitt köttätande och naturligtvis också hitta mycket motivation till att man ska stötta svensk köttindustri och inte köpa utländska alternativ som i alla avseenden producerats långt mycket sämre. Med långt många fler transporter och långt mycket mindre naturligtvis kontroll över den produktionen. Mm. Svenskt kött är tveklöst världens bästa kött i Sverige. Men också naturligtvis, ja, sätter in internationella jämförelser fantastiskt bra.
Vi säger tusen tack till svenskt kött. Den här veckan har vi med oss Dens, Jonas.
Dens är ett svenskt företag som tillhandahåller de absolut mest näringsrika maten som finns, kött och organ, fast i pulverform, i pillerform.
Just det, ja. Frystorkat och malet eller?
Ja, man skulle kunna säga att Dens är ett kosttillskottsföretag, men det vore ju att underskatta deras produkter i sammanhanget. För vad Dens primärt säljer är ju ren och skär ekologisk mat från gräsbetande djur i frystorkad pulverform i tabletter helt enkelt då. Ja. Och jag menar, som jag äter ju väldigt mycket kött naturligtvis, men jag äter ju inte alls så mycket nose to tail som jag kanske hade önskat att jag gör. Nej. Av flera olika skäl. Det är tacksamt att äta en biff, men jag skulle kanske också ha ätit lite mer njure, lite mer lever, trots allt. Jag äter ju en hel del lever, men jag äter inte det så himla ofta. Eller, alltså, jag äter inte så mycket lever som jag kanske borde göra ändå, ur ett optimalt perspektiv. Jag skulle kunna äta mycket mer hjärta, skulle kunna äta testiklar, jag skulle kunna äta eller använda mera benmärg och så vidare och så vidare. Och jag vet ju att det är väldigt många människor där ute som förstår nyttan av att äta både inre organ och kött.
Det finns många anledningar till att man har svårt att få i sig de bitarna. Dels kan det ju vara konsistens och smak för en del, speciellt med lever. Sen kan det också vara tidsaspekten, liksom, att tillreda alla de här sakerna.
Ja, men tillgången på det, ja, inte heller. Så det är inte, det är inte jätteenkelt att hitta hjärta att tillreda och äta, eller njure. Och framförallt så kanske man inte vet hur man gör, och det kanske blir en konstig maträtt, tycker man. Det är svårt att få barn att äta och så vidare här då. Men här har vi exempelvis då dense beef organs. Då har vi i de här ampullerna både njure, hjärta och lever i det här.
Just det.
Och de här är ju naturligtvis sprängfyllda med den näringen då som de här inre organen har. De har ju renodlade också lever, kapslar från testiklar. De har något som kallas för bone matrix, som ju blir från ben och skelett av djuren. De har benbuljong, bone broth, och de har också mer traditionella proteinpulver, både kollagen, som jag alltid dricker i kaffet på morgonen.
Mm.
Men också riktiga proteinpulver som man kan, exempelvis då, kan ha i shake, som också har gjort då från beef eller från nöt. Då.
Ja.
Så det här är ju ett exceptionellt bra och rimligt och logiskt och naturligt sätt att komplettera sin kosthållning med de bästa tänkbara produkterna på det mest naturliga sättet.
Och på det enklaste sättet.
På det enklaste sättet. Och också, och det här är ju någonting som vi jobbar nu med hemma här, att få barnen att äta det. Mm. För hur mycket lever, eller när jag äter lever, jag försöker truga i barnen, men de har lite svårt med konsistensen och med smaken. Men att man öppnar de här kapslarna och så blandar man ner det i någonting som de äter, och så kommer inte det ge smak på det sättet, men det blir liksom ett konsekvent och kontinuerligt tillskott till deras vanliga kosthållning, istället för att liksom försöka få dem att äta hjärta, äta nöthjärta. Nej, det kommer vara ganska svårt antagligen.
Mm.
Men att blanda ner det i någonting, eller att göra, vi gör ju smoothies till barnen. Och det blir ett superbra sätt att med de bästa kvalitativa kosttillskotten. Vanliga kosttillskott är ju, traditionella kosttillskott är ju i regel väldigt syntetiska, och traditionella liksom vitamin, framförallt vitamintillskott och sådär, kan ju många folk vara ganska tveksamma till hur hög biotillgängligheten är. Det är ju liksom inte, det är inte nedmalda livsmedel.
Nej.
Det här är ju frystorkat pulveriserad råvara helt enkelt i de här kapslarna. Så det är fantastiskt, och dens är högkvalitativt på det sättet, och jag är väldigt glad att jag kan komplettera min egen kosthållning med det. Om man utgår ifrån liksom att jag är gjord för att äta kött, jag är gjord för att äta inre organ. Och det här är ett bra sätt att få i sig det på daglig basis faktiskt då.
Just det. Ja. Var hittar man dans?
Dans hittar man på dancenutrition.se eller dancenutrition.eu, och man kan också använda sig av en väldigt generös rabattkod som är Jonas15, om man 15% på alla sina köp. Och jag kan verkligen rekommendera kollagenpulvret som någonting att börja med. Det är smaklöst att ha i kaffet, men ger en ett väldigt välbehövligt tillskott av ett protein som vi får i oss alldeles för lite av idag i sammanhanget. Även om man äter kött regelbundet, så är ju det är muskelkött som vi traditionellt äter i en vanlig biff eller en ryggbiff eller liknande.
Mm.
Medan vi i verkligheten är gjorda för väldigt mycket mer broskrik mat.
Mm.
Väldigt mycket mera, mycket mer senor och hela den biten. Det är då kollagen finns.
Just det.
Mer än bara muskelköttet då. Så Dens fantastiska produkter. Gå in och kika på Dens Nutrition på deras hemsida. Vi har ju fullständigt, det går ju 13 vanliga kosttillskott på dussinet, men Dens är tämligen unika i sitt slag i Sverige.
Härligt, vi säger tusen tack till Dens. Nu då Jonas?
Ja, nu ska vi inte prata om nyårslöften, för att löften blir så, eller nyårsmål.
Nej.
Därför att de blir oftast alldeles för flummiga, eller de blir för definitiva, eller för sådär. Det är väldigt lätt att Det är väldigt lätt att misslyckas, det vet vi ju sedan tidigare, det är väldigt lätt att misslyckas med nyårslöften.
Menar du de traditionella nyårslöftena? Vad kan de vara? Liksom, jag ska... Vad lovar folk egentligen? Ja, jag ska gå ner i vikt.
Ja.
Eller säger man, jag ska gå ner 10 kilo i vikt.
Ja, men det
eller
är
säger
konkret.
Man, jag ska gå till gymmet. Jag ska börja gå på gymmet. Ska... Eller säger man, jag ska börja gå på gymmet en gång i veckan.
Nej, men jag ska börja träna mer. Jag ska sluta röka. Jag ska äta bättre. Och ja. Så vidare och så vidare. Jag ska stressa mindre och så där. Det är ju så. Och det blir ju så. Det är ju mycket bättre då att säga, men jag ska gå ner 10 kilo i vikt fram till midsommar. Det är ju ett mer konkret
mål. Jag ska stressa mindre. Okej, ja, då räcker det att man stressar en dag mindre än man gjorde året innan, så har man ju lyckats med det målet utan att det har gjort någon speciell skillnad liksom.
Ja, ja, men det här är ju mer, det är ju mer alltså läpparnas bekännelse eller sådär nyårslöften kanske, men det är mer intressant att ta ut en riktning i saker eller att lyfta upp en del värdeord eller en del filosofiska teman som man kan kanske sikta på, eller riktmärken framåt. Man tar ut en riktning kring olika saker. Och det är vad vi har gjort i de här delarna.
Mm.
Och man skulle alltid kunna säga så här, saker och ting, och det hoppas man ju alltid, och det har man ju alltid någon form av ansats till, eller någon form av känsla kring att man vill att saker och ting ska bli bättre. Man önskar ju att saker och ting ska bli bättre.
Ja.
Man önskar ju att saker och ting ska förbättras. Man önskar ju att saker och ting ska lyckas mera och sådär. Men att det blir också väldigt, det blir väldigt diffust och flummigt.
Att hålla på önska, det är ju sällan resultat. Såvida man inte är ett barn och önskar sig en julklapp, då kan det ju ge exakt det resultatet. Mm,
men det här är kanske mer strategiska ord som man sen kan ta ut en riktning i, ord som någonstans kan leda en framåt. Det är liksom fyrbåkar som leder vägen längs det här nya året. Och det är vad vi...
Ska man då kalla det för, det är ju inga nyårslöften, det är ju inte heller kanske några direkta mål då, det kan det ju vara kanske, men då kanske det är 10 ambitioner eller intentioner.
För föresatser, 10 föresatser eller 10, ja, jag vet inte hur man ska definiera det riktigt, men det är åtminstone 10 stycken tankar som, eller 10 mantran eller liknande.
Ja. Ja, men vi kör.
Som kan leda riktning framåt.
Vi kanske förstår bättre efteråt vad det är.
10 nycklar till ett mer harmoniskt och bättre 2024.
10 nycklar till att vara glad och nöjd julen 2024.
Nej, men man kan också säga så här då. Det kan ju vara lärdomar, det kan ju vara någonstans insikter. Det finns många ord som man skulle kunna koppla till här. 10 stycken insikter som man ska bära med sig i bakhuvudet framåt. Eller 10 stycken guide. 10 stycken guider.
Ja.
Någonting sådär.
Guidebok för 2024.
Ja, men skulle vi kunna säga då. Ja.
Lonely Planet 2024. De första 2 punkterna hänger ju ihop lite grann i och med att de är varandras motsatser på ett intressant sätt. Men den allra första är ju i alla fall framförhållning.
Och det vill jag ju säga på en gång, att, och det är ju den stora komplexiteten i det här. Därför att väldigt mycket av det som man hoppas göra och väldigt mycket av utmaningarna generellt sett i vardagen, det handlar ju om att många av de här delarna motarbetar varandra till viss del, om man liksom inte landar rätt i dem.
Mm.
Om man säger så här, ja, men jag ska börja träna, jag ska göra det, jag ska göra det. Och så samtidigt har man en punkt så här, ja, men jag ska stressa mindre.
Ja.
Ja, och det är ju lite svårt, för helt plötsligt lägger man in flera saker, flera nya saker på sin agenda, och då blir det väldigt mycket mindre tid att spela med, naturligtvis. Jag ska vara en bättre förälder och en bättre make. Men jag ska träna mera.
Mm.
Ja, det kan också bli så här. Och så ska jag stressa mindre.
Ja.
Och så istället blir det så här. Jag ska göra det. Jag ska leva mera i nuet. Men just det, jag ska tänka framåt. Ja, men de här grejerna går ju väldigt mycket i... De är ju varandras motsats till viss del. Och det är väl också det som gör att många gånger vardagen kan bli så bister kanske i vissa avseenden då.
Mm.
Och att det kan bli pressande på ett negativt sätt då.
Mm.
Men låt oss köra i alla fall då. Ja, första punkten är i alla fall att ha... Att tänka... Första ordet är framförhållning.
Mm.
Framförhållning/plan.
Mm.
Som jag är ju ganska dålig framförhållning med många saker. I vissa saker har jag hyfsat bra framförhållning, men jag är ju också väldigt bra på att prokrastinera och att skjuta saker framåt till viss del då. Mm. Därför att då kan man ju gärna prata om punkt 2 här då, att vara i nuet eller nuet. Mm. Man skulle kunna lägga till bättre framför, men genast där blir det ju lite så här, ja. Det är ju alltid naturligtvis målet. Mm. Att det ska bli bättre. Eller man ska göra det bättre. Slutresultatet ska bli bättre.
Ja. Ja, men att vara i nuet för mig är det ju mer så här. Att vara i nuet för mig innebär ju att vara mer fokuserad på den saken jag gör just då. Är det så här. Jag ska göra de här arbetsuppgifterna. Där till exempel är det ju väldigt lätt att försöka göra flera saker samtidigt. Men att jag ska fokusera på en sak i taget. Då hamnar man ju mer i nuet. Och det är ju samma så här. Nu ska jag leka med mina barn. Ja, då ska jag kanske inte hålla på städa lite i hörnet här samtidigt. Eller gå och lägga in tvätt. Eller så här. Jag ska vara mer... För mig är det mer fokus att vara i nuet. Och jag tror att ha en bra framförhållning då, som är punkten innan. Det lägger liksom lite grunden för att kunna vara mer i nuet.
Jag håller med dig. Jag blev väldigt mycket bättre på det. Under hösten så jobbade jag mycket med det här. Och till stor fördel faktiskt för hur min och familjens vardag blev då. Mm. För genom att lägga fokuserad tid på planering och framförhållning. Där man kan lägga in olika arbetsuppgifter eller olika projekt som man har. Både privat och yrkesmässigt. Och liksom se den tidsramen eller se den tidsaxeln som de löper över. Mm. Och där de projekten har sina absoluta tider eller tidpunkter, dagar, tider, och det finns uppgifter och det finns liksom en deadline för olika saker som man då kan planera in i någon form av kalender. Där man slipper hålla på och tänka på det. Mm. Och där det inte blir att man ska göra allting samtidigt hela tiden.
Mm.
Så, och det gör ju den typen av planering och framförhållning, och det kräver ju lite tid, och det kräver ju lite grann hela tiden lite återkoppling till naturligtvis att man får koll på det och att man har förmågan att strukturera upp det, men det avlastar ju väldigt mycket stress, upplever jag. Just ja. Där, jag har koll på det här projektet.
Mm.
Så här ser det ut, januari, februari, mars, april. Eller vad det nu är, eller så här, ett enkelt exempel så här, ja men plajitaslägret i mars liksom. Vi har ett plajitasläger i mars. Hur ser den agendan ut från liksom så här, om vi tittar bakåt liksom. Okej, här är vi nu nyår liksom. Vilka punkter är det längs vägen här? Och det ska marknadsföras där. Det har ledare, information, ja, allt ner till packning kanske så här. Ja men okej, ja men jag har koll. Och så bara här pang 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 in i kalendern på något sätt liksom.
Mm.
Den typen av framförhållning.
Mm. Det frisätter ju ett lugn i hjärnan som gör att man kan vara mer i nuet när man till exempel, ja men nu är jag med mina barn här ikväll.
Mm.
Alla de här som kanske i vanliga fall då, bränderna som är runt omkring som man måste släcka, som är ständigt närvarande mentalt, de är inte där. Så du kan vara mycket mer i nuet.
Ja, men precis.
Och göra det man nu gör med barnen. Vad
de här två punkterna är väldigt avgörande och väldigt centrala för min del. Och det är ju en förbannelse som många egenföretagare lider av naturligtvis. Eller som det är nackdelarna med att vara egenföretagare. Det är ju att jobbet tar aldrig riktigt slut. Det finns liksom inga vattentäta skott mellan vardag och helg eller mellan arbetstid och kväll. Alltså det är väldigt icke-traditionellt på det sättet.
Mm.
Och det finns heller, i alla fall inte i mitt fall då, det finns inga vattentäta skott mellan arbetsliv eller mellan den rollen som man har och privatliv, familjeliv.
Mm.
Men ju mera man kan liksom hitta de barriärerna eller de så att säga i den egna verksamheten, i det egna livet, desto bättre blir man ju på att också kunna vara i nuet, och den viktiga punkten att njuta av nuet och den njuta av stunden liksom, eller att bara vara närvarande där,
eller
till stort gagn för alla.
Det för mig in i punkt nummer 3 som är... Det är mitt stora ord för 2024 faktiskt. Och det är disciplin.
Det är ett bra ord.
Jag och Sara satt ner här om kvällen och gjorde en liten grovplanering för nästa år. Och då sa jag det, att det här är mitt ord för nästa år. Liksom. Det är disciplin. Och just som du pratade om det här med vattentäta skott mellan jobb och inte jobb. Man är aldrig riktigt ledig och så här när man är egenföretagare. Och mitt... Nu skulle vi inte prata om nyårslöften då. Detta är kanske inget nyårslöfte. Detta är en intention för nästa år. Som jag har bett min familj då att hjälpa mig lite med. Och det är att jag vill jobba varje dag nästa år. Jag vill jobba 365 dagar 2024. För att det gör att när jag inte arbetar så kommer jag njuta mer, vara mer där. Och att jag liksom får ladda ur min hjärna en timme, en och en halv i alla fall, varenda dag. Det behöver inte vara längre tid än så. Men att jag får sätta mig ner och bara... Allt det här som pockar på uppmärksamhet, ja, jobbmässigt. Men för då, att man aldrig är ledig.
Men då bygger
att jag liksom får... Puff,
na, bara, men det är också...
För dumpar det liksom.
Ja, för då byggs ju inte heller arbetsuppgiften upp och blir till ett stort berg som går och tynger den. Alltså nej, med massa ogjorda uppgifter. För det är ofta så, liksom, man har alla de här punkterna och det kommer man alltid ha i det egna företaget. Det finns alltid saker som man redan gör som skulle kunna bli bättre. Mm. Det finns alltid saker... Som man har på sin punktlista som man behöver bocka av, och det är tyvärr påfallande sällan som man är i absolut fas där. Men just det här att behålla det här momentumet, och jag håller verkligen med dig att när man får det här, man får de här pauserna, jag menar folk pratar om vikten av helg och semester. Absolut, det är viktigt. Det är viktigt att kunna vara ledig också. Men ett sätt att kunna vara ledig på den lediga tiden, det är att man hela tiden behåller lite grann momentum. Det är viktigt och det är positivt för mig. Förutsatt att man trivs med det man jobbar med. Som i vårt fall så handlar det mest om att öppna datorn varje dag och att öppna sin arbetsbok. Och så jobbar man då fokuserat i den avsatta tiden man har bestämt sig för att jobba med det målet man har satt upp för dagen eller någonstans. Att vara i fas där. Och jag tycker disciplin är ett väldigt värdefullt ord, därför att disciplin trumfar motivation alla dagar i veckan. Så folk pratar om vad är den viktigaste faktorn för att komma igång och träna liksom. Man behöver vara inspirerad, man behöver vara motiverad. Nej, men vad säger som att bara vara disciplinerad?
Jag skickade ju ett citat till dig när vi gjorde avsnittet om self-love. Som var så här: the highest form of self-love is discipline. För att det för med sig så många andra saker också. I självkänsla och i så här att man känner att man klarar av saker och så här. Att det är den högsta formen av self-love, det är disciplin. Jag kan tycka att det stämmer lite. Och då är det som du säger, då trumfar det ju alla andra saker.
Ja, men man skapar ju väldigt mycket motivation utifrån disciplinen,
ja,
tycker jag också. Så att det är ett väldigt starkt mantra, det är en väldigt stark guide att bli styrd av eller sådär, att få den och att förankra den i sin tanke faktiskt då. Jag håller verkligen med dig.
Ja. Och syftet med den för mig, att jag ska jobba 365 dagar, ja, det är för att inte tappa momentum såklart och att jag känner så, men det är ju också för att det kommer göra mig mycket bättre på de andra planen liksom.
Man skulle kunna säga om man nu skulle lyfta ändå in en målsättning i sammanhanget här, och så som vi pratar hemma eller så som jag tänker väldigt mycket själv, så handlar det ju om att minska på stressen en del. För våran del, nu går vi in i ett liv här där Elin är ju höggravid och förhoppningsvis så har vi ett friskt barn och en frisk mamma här inom ett antal veckor. Men sen börjar ett nytt liv med större utmaningar och större arbetsbelastning på sitt sätt. Och det handlar väldigt mycket om, både i en yrkesroll och i en privat roll, eller i det privata personliga och i familjesammanhanget, det är ju att minska på stressen för sig själv och för andra. Och att därigenom också minska eller minimera konflikter och sådär, och det är ju mer en central målsättning jag har liksom, att liksom dra ner på stressen. Livet är ju stressigt ändå, som det ändå är, genom att man kanske har mycket att göra och man har relativt höga, man har mycket på sin tallrik som man vill åstadkomma för sig själv och för andra. Men att kunna dra ner på stressnivån i det som går att undvika. Det här att, precis som du säger, det här att man får en massa uppgifter som man liksom inte har genomfört eller hanterat. Som stressar ändå omedvetet, vilket gör att man blir dåligt närvarande i nuet, vilket gör att man jobbar mycket sämre, man jobbar mer liksom mycket mer splittrat och mycket mer ofokuserat och
man blir mer lättirriterad.
Ja, och plus att man mår ju inte bra av det överhuvudtaget. Man sover sämre och man kanske gör andra irrationella val och så där. Man utvecklar flyktbeteenden, för det är konsekvenser av stress. Så att de här tre punkterna tillsammans landar ju väldigt mycket i liksom att, minimera stressen i tillvaron. Och det är ju till stort gagn för då punkt nummer 4, vilket är hälsa.
Hälsa,
ja. Ja, eller ja, bättre hälsa eller fortsatt hälsa. Eller, det är ett centralt ord någonstans i det hela då. Ja, och det, för varje år som går som 50-plussare nu så är det ett mer och mer centralt ord i min egna personliga agenda. Eller det är ett väldigt viktigt och starkt ledord. Därför att en robust, stark, ständigt underhållen hälsa är ju den absoluta förutsättningen för att allt annat ska fungera. Och motsatsen till hälsa är inget alternativ eller sämre hälsa på olika plan. Och det är också det är en svår balansgång att gå naturligtvis ur ett rent tidsmässigt perspektiv. Alltså hur mycket tid kan man lägga på sin hälsoinvestering på ett rimligt sätt när man också har andra saker att göra och när man har många människor omkring sig och 3 barn och så vidare. Det är ju en fråga som jag har brottat så mycket under hösten här då. Mm. Och när vi pratade om Ötö innan så, och hur jag tänker med mitt kommande träningsår, så har jag ju tänkt att jag kommer ju dra ner ganska mycket på min träningstid under den första hälften av året av alla tänkbara skäl naturligtvis. Dels har jag väldigt mycket att göra och dels ska vi vänja oss vid en ny situation och jag behöver dra ett mycket tyngre lass här hemma naturligtvis då. Mm. Därför att Elin kommer behöva vila och vi kommer liksom behöva, det behöver finnas en harmoni. Det kommer inte finnas utrymme att åka skidor en halv dag. Det kanske det gör någon gång såklart, men inte på vanemässig basis kommer det inte finnas det.
Nej.
Och att det också kan finnas en uppsida på det. Jag vill ju fortfarande röra på mig flera gånger per dag, men det får bli kortare pass. Och man offrar någon del i träningen och det blir ju den här långa konditionsträningen.
Mm.
Och att istället fokusera på att köra väldigt effektiva styrkepass eller funktionspass eller liknande. Vilket jag också vet är väldigt konstruktivt för min långsiktiga hälsa.
Mm.
I den fasen där jag är i mitt liv. Jag behöver inte addera ytterligare mängd till mina redan tiotusentals aeroba konditionstimmar som jag har. Jag behöver underhålla det. Jag behöver köra vissa korta och jättehårda pass för att boosta min syreupptagning. Men jag behöver mycket mer tänka på det långa spelet, både familjemässigt och hälsomässigt.
Mm.
Jag behöver tänka att det är mitt 80-åriga jag som coachar mig nu. Vad behöver du fortsätta göra nu som 51-åring här snart? För att bli en så frisk och kapabel och hälsosam 80-åring som det bara går. Så att det ligger ju lite grann i det. Och så får man växla upp då inför olika saker som inför Ötö. Då får man ju lägga 6 veckor mer dedikerat för det, för att kunna hantera de bitarna. Eller om det är någonting annat som jag vill göra. Men hälsa ligger ju in mycket mer. Det ligger ju in i mycket annat också naturligtvis. Liksom. Att så här, ja, det är viktigt att se till att man inte låter de här ambitionerna eller den här, vad det nu är, det här framförhållning, planering och sådär. Gör man de grejerna bra också så landar man ju i bättre sömn. För det är många gånger som man liksom har alla de här punkterna i huvudet och som man borde ha gjort och som man kan känna lite, man kan gräma sig. Antingen gräma sig att man inte har fått det gjort,
mm,
eller så kan man vara stressad över det, eller så kan man ha svårt att släppa dem. Och då gör ju det att man somnar sämre, sover sämre på natten. Man vaknar upp så här 02:22, jag ska gå upp. Och så bara, nej, det är fortfarande mitt i natten. Men det händer ju.
Ja.
Så att, och det är ju ohälsosamt.
Verkligen.
Ja.
Ja, nej, de bygger ju varandra också, de här punkterna i mångt och mycket, så är det ju.
Ja, verkligen.
Ja, men något som jag har i alla de här punkterna är ju att jag ska ha en tydligare prioritering liksom. Man kan ju bara prioritera en sak egentligen. Alltid. Och jag har sagt det här året, jag kommer prioritera jobb det här året. Det är mitt huvudprio.
Mm.
Det är där jag behöver lyfta mig mest
liksom. Samtidigt är det
och sen när det kommer till träning, ja, jag ska köra till Ö i september, jag ska springa och simma, okej, jag kommer prioritera simning och springning när jag tränar.
Springning får man aldrig säga,
vet jo, det får man.
Ja.
Jag behöver inte, jag kan köra lite styrketräning och köra lite supp och sånt, men det kommer inte vara något huvudfokus där liksom, utan jag ska ju springa och jag ska simma.
Ja.
Och liksom, då prioriterar jag det. Så att Det är det blir mest.
Men samtidigt, det blir ju också så. Alltså det blir ju lite grann så. Jag har väldigt svårt att särskilja eller plocka ut en enda prioritet i sammanhanget. Utan, för det är ju så många prioritetsområden. Man kan ju så här, okej, precis som du säger. Om jag kommer prioritera jobb, men samtidigt prioriterar ju också familjen. Familjen är ju naturligtvis den högsta prioriteten.
Så är det ju alltid. Men all den här tiden som inte är familjen och inte, där jag inte är pappa. Mm. All den tiden. Ja, men den är ingen pott. Vad ska jag prioritera då?
Samtidigt prioriterar ju du jobbet för att kunna provida till din familj. Jaja. För att kunna vara en bra provider. Så att de grejerna går ju in, så att hönan i ägget i det här, det är väldigt svårt att plocka ut. Jag menar, jag kan säga, jag prioriterar ju min hälsa för min egen skull naturligtvis, men också för att det gör mig till den bästa och mest kapabla personen här hemma. Jag blir den bästa pappan av det. Jag kommer orka mycket mera, jag är mycket starkare, jag kommer att hantera stressen bättre, jag är mycket motståndskraftigare mot livets utmaningar och jag kommer hålla längre och så vidare och så vidare. Så allting har ju flera olika sidor där. Och det är också återigen tillbaka till den komplexiteten i att kunna liksom hitta riktningen i alla de här delarna. Mm. Sådär. Men där har jag det ganska tydligt och klart för mig. Att, eller ja, det vet jag också av erfarenhet. Perioder då jag mår, eller det jag mår eller fungerar sämre. Ja, då fungerar ju livet sämre på alla plan också. Och perioder där jag är väldigt mycket i fas med min egen hälsa, mitt eget välmående, både fysiskt och psykiskt, så är jag ju en mycket, mycket bättre person på alla plan. Liksom. Mm. Så att de delarna, de, om man nu säger, det är ju det samspelet blir ju väldigt mycket tydligare. Men det säger ju sig självt. En person som inte sover på nätterna, en person som inte äter bra, en person som inte rör på sig, om det hade varit jag, men inget annat blir ju gjort speciellt bra heller. Så någonstans börjar ju det med det. Och att liksom förstå att det här är ju den bästa investeringen. Det här är den bästa investeringen som man kan göra. Men det gäller att göra det på ett sätt som är smart naturligtvis. Som är konstruktivt. Som så här, vad behövs här för att maximera? Och det blir ju en väldigt stor skillnad mellan att tänka att jag ska göra vad jag kan för att maximera min hälsa. Både i det korta perspektivet och i det långa perspektivet. Och det är ju inte samma som att träna med en idrottsmans mindset eller så här, jag behöver inte åka 4 timmar skidor för det.
Nej.
Jag kan åka 45 minuter skidor ganska hårt och intensivt, så jag har fått ett konditionspass som ändå är 90% eller i vissa avseenden kanske 115% i takeaway från det. Man ska komma ihåg liksom att väldigt mycket av den här tuffa träningen eller stora träningen, det kostar ju, det finns en alternativkostnad i olika sammanhang där också. Det tar mycket tid framförallt, och sen blir man också ganska trött av det. Mm. Vilket gör att det leder ju egentligen till att man behöver mer återhämtning också. Så. Men den biten, den är ju både tydlig och otydlig, den är ju både svår och lätt, den är ju både komplex och enkel på sitt sätt. Men att den finns som en väldigt tydlig fyrbåg för mig. Som jag vill ytterligare ska accentueras, eller att liksom aldrig tappa det mantrat på något sätt då. Nu har jag ju det så väl ingraverat i mig, men ändå det tål att påminnas om hela tiden.
Ja, man får...
och att kunna hustla i sin vardag liksom. Jag menar, då blir det lite så här, kunna nöja sig, och det jobbar jag också väldigt hårt med så här, ja, som idag, nu har jag varit ute och gått med Molly på morgonen här. Mm. Ja, det är ju verkligen vardagsmotion, men det är ändå motion. Det är ändå så här, ja, men jag har ändå varit ute och rört, men jag har ändå varit ute och gått ett antal kilometer på en kuperad slinga. Det är ingenting jag kan logga, till skillnad från vattengympa då, och mina pigga seniorer.
Men... Ja, men nästa punkt är ju tacksamhet, och den vill jag ha med just av den anledningen. Att vara nöjd med det man verkligen har gjort.
Mm.
Det ligger där för mig, för jag kan ju ha sådana vissa dagar hemma, jag sitter och jobbar bara. Och så går jag ut, så ligger det skivstång och kettlebell utanför. Så kör jag ett varv med ett gäng övningar som jag har bestämt. Och så kanske det sker 2 gånger på dagen. Och det är den enda träningen som blir. Men att ändå då inte känna så här, oh, jag borde gjort det här istället. Det. Så precis som vi pratade om i avsnittet med self-love. Utan man bara, ja, men jag har ju ändå rört mig idag. Liksom. Jag har inte suttit still hela dagen. Mm. Att man liksom har det fokuset istället. Ja, som du då kanske, ja, men jag har ju ändå varit ute med Molly idag. Jag har inte suttit i källaren hela dagen. Att man är lite tacksam för de sakerna som trots allt har skett.
Ja.
Och inte lägger så mycket stress i de sakerna.
Men det hade jag lagt
som man
in,
inte har gjort.
Det hade jag nog lagt in i den punkten som vi kallar för self-love.
Ja.
Det här att ha ett försonligare förhållande till sig själv. Också så här, och det handlar mer om, och jag skulle säga self-love. Self-love och inställning heter den punkten för mig.
Mm.
Så här att, ja men, det är klart att man hade kunnat känna så här. Ja men det hade varit bättre om jag, det hade varit bättre för mig om jag hade kunnat åka ner till gymmet nu och köra ett riktigt pass. Men nu gick jag ut med Molly. Och det är ju jättebra för familjen. Det är jättebra för Elin, för nu behöver inte Elin göra det. Och Molly har fått motion.
Mm.
Så det är bra för henne. Och jag har ändå varit ute och rört på mig. Så att, vad bra. Mm. Vad bra det var.
Mm.
Så här, och inte fokusera på det andra alternativet som, hade, som skulle kunna ha funnits naturligtvis. Ja, men jag gick ner och körde 3000 hård simning på simarenan. Eller jag gick till gymmet. Eller vad det nu än hade kunnat tänka svara. Liksom. Mm. Så här, som då kanske hade känts. Eller gett mig en större kick eller någonting i sammanhanget. Då. Men då hade de andra sakerna inte blivit gjorda. Så att just den. Där är ju den punkten. Den punkten heter self-love för mig.
Mm.
Där fokusera på. Ja men verkligen ha en lite. En lite vänligare inställning till. Livets faktiska förutsättningar och hur man behöver förhålla sig till dem och inte känna sig och inte utveckla ett negativt eller bittert förhållningssätt till det. Man ju blir får ju naturligtvis man måste naturligtvis få känna sig missnöjd när man liksom inte får göra saker om det alltså i det långa loppet naturligtvis va. Men dagen är ju inte slut för mig igen. Jag kommer förhoppningsvis kunna gå till gymmet i eftermiddag och köra.
Ja.
Och att inte tänka så här, ja men jag skulle kunna köra 2 pass, jag skulle kunna köra 3 pass, jag skulle kunna gjort det och gjort det. För då hamnar man i den här stressiga, då hamnar jag i ett annat mindset som inte, det är inte konstruktivt för vare sig mig eller familjen i det här läget. Det är inte hälsosamt.
Nej.
Utan där är ju self-love, tycker jag. För min egen del då, att känna den. Och
vad är tacksamhet för
ja,
dig?
Tacksamhet, som är den... gratitude, att ja, tacksamhet, gratitude. Ja, men det är ju mer att förhålla sig till familjelivet. Så här, ja, men det är ju extremt många tillfällen som det är tufft och jobbigt och turbulent och högljutt och konflikter. Ja, men om man tänker sig allting som har med barn att göra, trötta barn, hungriga barn. Alltså, eller bara banala arbetsuppgifter som aldrig tar slut i sammanhanget. Det kan man ju bli väldigt, det kan man ju också bli väldigt trött på eller trött av och negativ av till viss del, eller man känner att man har fastnat i en tillvaro som eller i uppgifter som liksom aldrig tar slut och sådär. Men att man hittar den vinklingen på det, att det här är ju mina barn liksom. Det blir ju inte bättre än så här. Och att alla de stunderna som ändå är fantastiska även på daglig basis. Menar, min son kom in här alldeles nyss.
Mm.
Pappa, vad gör du pappa?
Mm.
Och så här, ja men det är ju fantastiskt. Alltså där är ju att och det handlar också om inställning och attityd, tycker jag.
Ja.
Och att påminna sig om de bitarna, att det här liksom ingår i det. Det ingår i det paketet och att alla de här uppgifterna har en poäng. Och det är bättre att jag gör dem nu än att jag skjuter dem på framtiden, vad det nu än må vara, städ och tvätt. Och det är bättre att jag gör dem än att någon annan får göra dem.
Mm.
Ja, som Elin då. Och att det finns liksom en, och det bygger ju in i disciplin och alla de andra bitarna. Det har väldigt mycket med inställning att göra. Och det kan man behöva påminna sig om på regelbunden basis, naturligtvis då.
Eller hur, ja. Det var tacksamhet och self-love. Mellan de 2 punkterna hade vi en punkt som heter ambitioner, eller bättre ambitioner.
Mm. Just det.
Ja. Och det är väl...
Ja, att det skulle jag vilja säga, bättre ambitioner, det tangerar också det här att
inte ha för höga ambitioner.
Nej, precis, att ha rätt ambitioner.
Ja,
att ha rätt ambitioner.
Att ha rimliga ambitioner.
Ja, eller att ha rätt ambitioner skulle jag vilja säga.
Ja.
Rätt ambitioner så att, för att skapa den förutsättningen att man... Det här är verktyget för att kunna utveckla tacksamhet och self-love kanske.
Mm.
Att man lägger ambitioner på en... På en nivå som är realistisk. Eller jag ska säga, på en situation. På den faktiska situationen.
Mm.
Alltså det hade varit väldigt orimligt. Det hade varit en väldigt, helt felaktig ambition för mig i det här läget att säga så här. Ja, men det här ska bli mitt stora träningsår. Det här ska bli mitt stora... Jag ska tävla i H50. Och jag ska vinna VM i H50 triathlon. Det hade ju varit en dålig ambition.
Mm.
För alla inblandade parter det här året. Det hade varit negativt. Det hade varit helt fel. Det hade inte varit anpassat till någon verklighet.
Det här året ska jag åka till Indien och finna mig själv.
Ja, men precis. Ja, men ambitionen, eller vad det nu än är, yrkesmässigt eller privat. Alltså, ja. Alltså att rätt sorts ambitioner, att ambitionerna
Matchar verkligheten.
Matchar verkligheten och förhåller sig till de faktiska omständigheterna och där ambitionerna också inte går ut över andra människor.
Mm.
Och det, den är också tuff liksom. Därför att då kan man behöva lägga lock på saker. Och det är så här, balansgången mellan att vara lat kanske, att vara initiativlös. Balansgången att samtidigt som så här, ja, förhålla sig till den andra arbetsbördan som man har då i familjesituationer. Den är lurig.
Mm.
Den är lurig, men det är inte heller några vattentäta skott mellan den och de andra punkterna. Men att ha de här rätta ambitionerna som styr. Så, och då, exempelvis då när det gäller mig och min egen träning här. Mm. Att ambitionen kan inte vara att matcha Erik Wikström i åkta skidmil. Liksom. Det är inte realistiskt, det är ingen bra ambition. Därför att det kommer leda till så mycket stress på alla andra håll och kanter. Det kommer inte vara konstruktivt. Mm. Och att man får släppa den formen av prestige eller den formen av jämförande med vad man tidigare har gjort eller vad man tycker att man borde göra eller någonting.
Mm.
Sådär. Så rätt ambitioner ger förutsättningarna för ja, rätt tacksamhet och rätt self-love. Jag tror att och så är det också hemma. Jag menar, nu försöker man komma in i det nya året. Nu har vi ju röjt och städat och grejat mycket här hemma av förklarliga skäl och inför nya bebisen och att så här, och det känns ju superfräscht, men det är också så här, man kan ju inte gå runt och ett hem kommer bli stökigt med tre barn, och det får man också leva med utan att det ska förmörka ens vardag.
Mm.
Så där, det är också en ambition i sammanhanget så här. Ibland blir det inte exakt den maten man har hoppats på att vare sig man själv äter eller barnen äter av rent ja, livet liksom bara.
Mm.
Eller av rent praktiska skäl eller vad det nu än är. Så här, och att man får ändå så här, ja, man får inte vara hård. Man ska inte bli lat och slarvig, men man får också acceptera att så här ser tillvaron ut just nu. Liksom.
Mm.
Så, det är ju den svåra balansgången där. Där disciplin, ja, så här, rätt ambitioner.
Eller?
Det är det jag menar, att alla de här det är liksom att det är den, att hitta de här bollarna måste få vara i luften samtidigt på sitt sätt. Liksom. Och ibland kommer man tappa allihopa och då får man plocka upp dem igen.
Mm. Ja. Nästa punkt, där har vi skrivit bättre mental kost.
Ja, så skulle man kunna säga. Den punkten hade vi svårt att definiera. Eller om man ska säga bättre mental input, bättre mental kost, bättre... Alltså,
ja, men du sa ju något så här, färre sociala medier, fler böcker. Eller kanske så här, bättre utbildning. Vad tar jag liksom till mig för information?
Mm.
Och jag vet, du sa här under någon annan punkt att ja, man kan lätt hamna i så här flyktbeteende då, om det börjar bli stressigt och sånt. Och där, när det blir så för mig, då hamnar jag mycket så här, kolla på telefonen och sådana saker.
Ja,
vi pratade om det igår, jag och Sara, hon sa det bara, jag har aldrig varit med om att du har kollat så här mycket på din telefon inför oss andra liksom.
Nej, exakt.
Och jag bara, ja men jag är superstressad för att jag har varit sjuk, jag har inte kunnat göra någonting på 2-3 veckor liksom som känns konstruktivt. Mm. Då blir jag superstressad och då är det ett flyktbeteende att jag bara, nej men... Ja, men då sitter jag och kollar på någonting istället för att slippa tänka på att jag inte har gjort någonting.
Men jag tror...
För mig är det ett slags flyktbeteende, den prokrastineringen liksom.
Ja, men jag håller med dig. Men det är ju också så här att, det är klart att, nu pratar vi om ganska, det är ju så här, det blir ju ändå ganska stoiskt. Vi pratar om disciplin och så där, och alla människor, du och jag också, man behöver ju också ha naturligtvis mental avkoppling. Man behöver ju någonstans ha en mental ventil in i någonting. Mm. Alltså du behöver också ha någon input på något sätt som inte bara har med jobb, familj eller träning eller någonting. Du behöver också ha någon, hjärnan behöver äta någonting.
Mm.
Själen behöver äta någonting. Och då är det ju mycket, man skulle kunna kalla den här punkten för mental medvetenhet på något sätt. Jag menar, man måste ju kunna få välja också att så här, som nu har jag fastnat i den här serien Yellowstone som jag kollar lite grann på när jag jobbar. Eller ja, det blir påfallande lite jobbande emellanåt för den är väldigt bra, tycker jag. Eller den är fascinerande.
Du försöker multitaska jobb och tv-serier.
Ja, jo. Men ändå så här att det är ju där, men det tycker jag ändå så här, och det är ju fullständigt befogat så här, att säga så här, men jag kollar 20 minuter på det här nu.
Mm.
Det är min mentala avkoppling, eller det här är ändå någon form av kvalitetsunderhållning som jag medvetet har valt. Jag gillar den här serien. Och det är ju en milsvid skillnad mellan att bara scrolla planlöst på telefonen, hoppa runt mellan olika hemsidor och hoppa mellan olika appar. Mm. Som både du och jag gör och som alla gör när de är stressade eller tankspridda eller sådär.
Mm.
Vilket ju är det är den delen, att kunna välja ner den. Att kunna ha så här, okej, men jag läser de här tre jag läser DN på nätet liksom, eller SvD. Ja, men det här, jag läser de här tidningarna. Jag får inte gå in och kolla Aftonbladets hemsida hela tiden, för det handlar bara om vad någon kändis gjort mot någon annan kändis. Och det är bara löjligt. Det är bara hänt i veckan i ett mer sofistikerat format. Mm. Jag kan sluta gå in där överhuvudtaget. Så här, att man, det är också en strategi någonstans i sammanhanget.
Mm.
Och så här att man säger, ja men här är veckans bok, eller här är månadens bok. Man får inte läsa hela boken, det kan ju vara en fackbok eller vad det är, men liksom att så här, jag ska ändå fånga kontexten i den här boken, eller i det här, och är den riktigt bra så läser man naturligtvis hela.
Mm.
Men att man, där är också där är den mentala medvetenheten.
Mm.
Och att man också i det blir medveten om hur mycket tid man, ja, potentiellt sett eller emellanåt slösa bort på fullständigt meningslösa saker. Allt är ju inte meningslöst. Många gånger när man surfar runt på Instagram eller nät och så, ibland hittar man ju faktiskt någonting intressant som lyser upp en tanke eller som skapar en idé eller sådär, va?
Ja.
Men då är det ju mer så här att okej, men de här kontorna tycker jag är jätteintressant. Nu ska jag aktivt gå in och läsa vad som händer här. Sådär, va? Men man har ju för mycket skit liksom, i sitt flöde i alla de här sammanhangen. Liksom. Mm. Man fastnar på Facebook, så fastnar man i 30 videos med bilar som kör ner för dikeskanter eller någonting. Sådär. Ja, eller hur? Ja. Det är ju väldigt sällan man hade medvetet valt det. Men nu är mitt medvetna val att koppla av lite. Det är ju liksom inte att slötitta på Facebook egentligen.
Nej.
Eller så är det ju inte så här.
Det är ju väldigt... kan ju vara så ibland, för jag tycker att det är kul med kommentarsfält under en del inlägg och sånt.
Jo, men då...
Så fastnar jag i det.
Ja.
Men det är ju inte avkopplande för 5 öre. För man där... Ja, dels kan man betrakta det utifrån så här, fan är med folk.
Men framförallt är det inte
Samtidigt väcker det ju känslor i en själv, ja, också. Det är inte avkoppling överhuvudtaget liksom.
Men om man ändå accepterar, men ändå någonstans bestämmer för, ja men det är ändå viktigt att få någon form av mental avkoppling eller någon form av annan mental, känslomässig, intellektuell stimulans eller bara underhållning, och att man ändå accepterar att så måste det ändå få vara, för man kan ju inte vara en yrkesrobot, en papparobot, en familjerobot, en disciplinrobot hela tiden. Men att det finns en medvetenhet i det. Det här är en bra tv-serie. Jag tycker det här tillför någonting. Det här är så här, det här ger mig avkopplingsstimulans, vilket ju är ibland att kolla runt på sociala medier och tiden drar iväg. Det är ju inte avkopplande, det är ju bara stressande.
Mm.
Så det är ju den medvetenheten. Det är inte att inte kunna unna sig tid för liksom, om man nu säger att slöa eller att relaxa. Utan det är ju medvetenheten kring det. Vad man väljer. Det är den delen jag tror vi fokuserar på här.
Mm.
Och då landar man i den nionde punkten som är personliga vanor eller bättre vanor.
Precis.
Det är väl egentligen alla de här delarna sammantaget egentligen.
Ja, verkligen. Det tror jag. Men dels bara att ha lite vanor, tror jag.
Struktur skulle man kunna säga.
Vanor och struktur som underlättar de här andra sakerna helt enkelt.
Ja, exakt.
Och det tror jag är viktigt.
Ja, absolut. Ja. Det är ju väldigt, det blir ju väldigt många grejer, men det blir ju lite något sån här, en blandning mellan arbetsmässiga punkter som man vill bocka av varje dag.
Mm. Men jag tror så här, för att det finns ju ganska tydliga ramar i normala. Man äter frukost. Det är en tydlig vana liksom. Den sker på samma tid jämt och sånt. Men många av de andra sakerna har inte en speciell tid eller en speciell dag och så. Men om man kan hitta lite sånt. För jag vet då när jag pratade med Sara om det här. Jag vill jobba varje dag. 2 timmar i alla fall.
Mm.
Och hon bara, hur ska det gå till på helgen liksom? Och jag bara, men det spelar inte så stor roll för mig egentligen. Det kan vara 2 timmar på morgonen, 2 timmar på kvällen eller 2 timmar mitt på dagen. Men jag skulle ju föredra om det är samma timmar alltid.
Mm.
För att det blir mycket tydligare. Och så här, ja men sa vi då, men vi försöker så här på helgerna nu framöver då att från man vaknar fram till 9:30 på lördagar, då är det min tid.
Mm.
Från att vi vaknar fram till 9:30 på söndagar, då är det Saras tid. Så får man göra vad man vill med den tiden. Ja, vi testar den strukturen då. Då vet man. Och jag vet många som till exempel har som yrke att skriva och sånt. De gillar att göra det under väldigt tydlig struktur.
Mm.
Den här tiden varje dag. Om jag dyker upp så dyker också inspirationen upp. Om jag dyker upp varje dag.
Ja.
Och bara är nitisk i det. Liksom.
Ja, men jag håller med. Vanor slash struktur. Ja. Det tillför väldigt mycket i ett liv som känns komplext och lite flytande. Det är extra viktigt för oss som inte har de här fasta ramarna i vår tillvaro rent yrkesmässigt.
Ja, och det kan låta jäkla fyrkantigt och tråkigt. Nu ska jag rama in mitt liv.
Nej, men vadå? Så
men
är det, ju.
Det är ju, för mig är det väldigt, väldigt positivt.
För mig också. Alltså man kan tycka så här, åh vad härligt att vakna upp ändå och inte ha någonting att göra. Men för det första har det aldrig någonsin hänt i mitt liv, även nästan.
Och för andra har det varit fruktansvärt.
Ja, eller ja, jag tycker inte heller om det planlösa. Även om dagarna då det inte finns, man inte har några andra uppgifter om man är själv, så har man ju alltid liksom en plan och agenda i huvudet någonstans. Liksom. Det blir ju ganska dåligt, det blir ganska dåliga dagar i min erfarenhet. När man bara låter så här, och många hade ju hävdat att så här, ja, att det är fyrkantigt därför att det är viktigt att koppla av och det är så här, men jag funkar inte alls på det sättet. Utan även de dagarna behöver liksom ha en struktur och vanor någonstans så här, ja, men man borstar tänderna på morgonen liksom. Mm. Det är ju en sån vana struktur som de flesta har utan att ens tänka på det. Mm. Men med det så skulle man kunna, så finns det flera andra delar som hjälper den framåt eller någonstans, och antagligen så handlar det här om att liksom hela tiden kunna återkoppla till liksom, och också att kunna koppla av i nuet och att, ja, jag skulle säga vanor och kommunikation, för så fort man blir mer än en människa i sitt eget liv så handlar ju detta väldigt mycket om att meddela alla andra vad som händer, och det blir också tydligt för alla andra. Jag tror den delen landat väldigt mycket i mig nu när mina barn börjar bli lite större och med Elin och sådär, att liksom att också delge, så här tänker jag, så här ser min struktur ut, eller så här tänker jag att min struktur ser ut, hur ser din struktur ut, så här. För då lirar de in i varandra väldigt mycket mer. Man behöver inte berätta, nu ska jag gå upp och borsta tänderna, det är inte på den löjliga nivån jag menar, naturligtvis.
Men med barnen kan det vara på den nivån.
Ja,
vi borstar tänderna,
ja, exakt, precis. Ja, men exakt, precis, för det har ju också med barnuppfostran, men också med förutsägbarhet. Mm. För då behöver man inte ta strid om alla små grejer hela tiden. Så här, ja, men vi satt alltid händerna här, men vi borstar alltid tänderna här. Ja,
innan exakt. Vi springer iväg och leker, och så, är det ju, så borstar vi tänderna.
Vanor, struktur, rutin landar ju det i något sätt. Och det bygger ju väldigt mycket på kommunikation. Då.
Verkligen.
Och då hamnar vi ju i den sista punkten som ju då är fylld av väldigt höga ambitioner naturligtvis, men som inte desto mindre kanske är den viktigaste punkten där, och det handlar ju om som vi har valt att kalla för rollprestation.
Rollprestationer, ja.
Och då tänker vi i våra... Tänker vi
att vi ska bli revyartister?
Nej, men då tänker vi framförallt i våra respektive roller som fäder och makar kanske.
Ja, för man har ju olika roller i livet. Man har ju en yrkespersonlighet, man har en pappapersonlighet och...
Ja, en papparoll.
Ja, det är de rollerna man behöver spela i viss mån då, om man säger så.
Man behöver underhålla dem, ja. Man behöver jobba på dem hela tiden.
Ja, man behöver vara väldigt medveten om dem.
Ja.
Man kan inte bara låta det rulla på liksom. Ja. Man måste själv.
Ofta så sker ju det lite grann av sig själv om man är i fas med allt annat naturligtvis då. Men att de rollerna ändå ha sina specifika krav eller önskemål liksom. Så här, vad man kan göra för sin partner, vad man kan underlätta, vad man kan glädja, vad man kan säga, visa uppskattning, kärlek, omtanke. Och till sina barn liksom, att ja, och det är klart, det finns ju mer naturligt naturligtvis, men och man glömmer ju aldrig bort sin föräldraroll. Ibland kan man ju kanske glömma bort eller slarva med sin partnerroll naturligtvis där, men det är också ett sätt så här. Det minskar också ner på stressen ganska mycket när man hela tiden håller uppe det på en bra nivå eller investerar tid eller lite omsorg. Det behöver inte ta så mycket tid.
Nej. Men det kräver liksom... lite medvetande. Vem vill jag vara som pappa och vem vill jag vara som make? Och vet man det så kan man vara väldigt medveten i sitt beteende. Ja, liksom, men... Hur vill jag reagera på en sån här situation?
Och då rullar ju saker och ting på väldigt mycket i sammanhanget. Men det är också ett sätt att skala ner konflikter eller skala ner outtalade konflikter eller stress igen då. För stress tycker jag uppstår när verkligheten liksom inte motsvarar förväntningarna på den. I sammanhanget då. Och vilka förväntningar man har på sig själv och sådär. Och vilka önskemål man har, vilka egna behov man själv har naturligtvis. Men att också... andra människors behov naturligtvis. Det blir ju väldigt viktiga i sammanhanget då.
Eller hur? Ja, vad härligt. Då vet vi exakt hur 2024 kommer att bli, Jonas.
Ja, vi vet väl inte så mycket än. Men jag tycker om liksom den här idén att det finns liksom Det finns en riktning och det finns en önskan om en riktning eller en tanke om en riktning, mycket mer än specifika mål. Specifika mål kommer ändå dyka upp längs vägen naturligtvis då. Mm. Och det finns ju naturligtvis att tala om också, om man hade liksom pinpointat olika saker eller där man kunde bygga in. Men det, jag tycker det här att tänka på saker runt en riktning ger väldigt goda förutsättningar att hoppas gott om det nya året. Eller att se med tillförsikt, med positiv anda, med glädje på det.
Härligt.
Vi
önskar alla tittare gott nytt år.
Alla tittare.
Ja,
gick händelserna i förväg.
Nej, men det jag tänkte säga är att det vi i alla fall med största säkerhet kan förutspå för nästa år är ju att vi kommer fortsätta podda.
Självklart.
Om man nu vill lyssna på oss även nästa år. Självklart. Och vi säger gott nytt år till alla lyssnare. Och gott nytt år till dig, Jonas.
Tack så mycket. Detsamma till dig, Niklas.